Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy.
Och med mig, Sara.
Jajamän, välkommen hit.
Tackar, idag har vi lite so här som vanligt. Mina tjejor är med.
Det är så trevligt så.
Ja, precis. Tissel och tassel runt här.
Och sen har vi byggt några kuddslott här också i mitt kök för att dämpa ljudet lite. Vi har ju haft lite så här ljudissues, eller framförallt jag. Jag har knappt kunnat sova på nätterna, jag har varit så störd på det här med ljudet. Men du kom ju på en briljanta idé med att lägga kuddar i hela köksfönstret och dra förbi. Så det är mörkt i mitt kök nu, men det känns som att man sitter i en studio nu. Så.
Men jag tänker på det här med apropå så. Så passar ju det ganska bra med tanke på dagens gäst. Jag har ju koll på folk. Och den här tjejen har jag haft koll på ganska länge. Jag tycker att jag har aldrig varit hos henne, men jag tycker att hon verkar duktig och jag gillar hennes sätt att tänka kring saker. Och därför kände jag att vi måste ha med henne i podden, för hon jobbar ju som veterinär. Men hon har liksom en liten annan take på det. Så vill du presentera dagens gäst?
Ja, men det kan vi göra. Välkommen Emily från Reiki-veterinären, eller a.k.a. Reiki-veterinären kanske man ska säga.
Tack snälla.
Vad fint att ha dig här. Heter din mottagning Reiki-veterinären?
Reiki-veterinären, exakt.
Aha, ja. Okej. Ja, men då var det ju rätt ändå. Ja, jag kan bara säga, det är Sara som har koll på dig. Jag är bara, wow, vilken härlig gäst. Så,
så för mig är det jättespännande.
Ja, det är ganska kul. För som jag inte vet något så får jag lära känna en ny person. Så att jag är jättetacksam. Så,
Men Emily, vi är ju nyfikna på jättemycket kring dig såklart. Men kan inte du börja med att berätta lite grann, dels vart du håller hus och vad det är du gör för någonting?
Jag bor och har en liten mottagning i Åkersberga utanför Stockholm. Och där jag jobbar som veterinär. Och försöker ha kanske lite mer öppen veterinärmottagning än vad man är van vid. Lite så.
Ja, det är så synd att jag bor liksom på andra sidan stan. För jag hade jättegärna gått till dig med mina djur. Men jag tänker jag kanske får göra det ändå.
Ja, jag har faktiskt en del som åker ganska långt. Och en del som liksom hör av sig från andra delar av Sverige och vill typ köra via Zoom. Men jag känner att just nu kör jag faktiskt fysiskt. Så jag vill gärna att djuren kommer. Om man har möjlighet så är man jättevälkommen.
Men ditt namn blir man ju lite nyfiken på. Reiki-veterinären. Varför blev det just det namnet?
Det kom faktiskt till mig under en meditation. Och det var Reiki som ledde in mig på det här spåret. På den här lite mer, vad man nu kallar det, alternativa sidan. Fast jag tycker inte att det är alternativt, utan det är bara så här logiskt rimligt. Så att det var liksom där den här stora resan började. Så att det fick bli det. Och sen är ju det liksom ett ganska, det är lite knepigt namn för de som en del blir avskräckta, och jag har fått ganska mycket så här rekommendationer att så här, ska du verkligen heta det här? Jag har bara känt att nej, men det här är jag. Så att jag bestämde mig för att jag fick bli Reiki-veterinären. Det kändes så rätt.
Wow. Alltså det där tycker jag är så häftigt och modigt. Alltså för det där är så här inspirerande, framförallt i alla fall för mig. För jag tycker det är så viktigt att stå i sin kraft och det man tror på. Liksom. Och jag tror att, som jag sa till Sara, vi pratade lite kring det här också. Jag tror så här, det kan vara så här, you lose some, you win some. Du vet. En del ramlar bort och du kan nog vinna andra på det. De som verkligen vill gå till dig. Liksom,
Och så har jag alltid sagt från början, för att när jag väl kastade mig ut på den här vägen, så upp mig på mitt gamla jobb och startade det här, då kände jag bara, men nu är jag på så rätt väg, så att de som ändå inte vill komma, de kommer till mig senare ändå. Och så har det verkligen varit. Nu har det varit öppet, nu har jag haft öppet i snart 2 år. Och det kommer folk som bara säger, men jag blev lite skrämd och det verkar lite så konstigt och flummigt. Jag har hört så mycket från grannar och bekanta och vet hundägare, de pratar så mycket med varandra. Så att jag sa, nej men jag var tvungen att komma ändå. Och sen, de kommer. De bara behöver lite längre tid på sig. Så.
Superfint. Men vi blir ju lite nyfikna nu. För jag har ju förstått att du, ja, men som du sa, du mediterar och jag har sett att du yogar lite så här. Så att du har ju liksom den delen också. Men hur började allt det här? Hur kom du på att du ville bli veterinär? Och hur kom du in på det här lite mer, så att säga, alternativa som egentligen inte är så alternativt? Och vill du berätta din historia?
Ja. Var börjar man liksom en historia någonstans? Alltså jag är väl den här klassiska barnet som ville bli veterinär. Jag bestämde mig väldigt tidigt, alltså typ lågstadiet. Men det är ju också jättevanligt att framförallt unga tjejer och barn vill bli veterinär. Det är liksom en sån här barndomsdröm. Och sen försvinner ju den ofta med åren. Men jag höll fast för den där drömmen och framförallt, trots att det är så knepigt att komma in på veterinär, det tog jag reda på ganska tidigt. Det krävs jättehöga betyg. Det krävs alltså högsta betyg i allt och otroligt, otroligt mycket jobb. Men jag kände att nej, men det här är det jag ska bli. Så att, det var en lång resa, en jättelång resa att komma in på veterinärskolan. Men till slut så, 6:e gången jag sökte in så kom jag in. Så att, och där liksom började den här vanliga medicinska resan. Och det har varit alltså så kul och så nyttigt. Alltså kroppen är så fascinerande. Men allt eftersom jag liksom utbildat mig och börjat jobba så har jag också känt att det är någonting som saknas lite grann. Det är inte en sån skön bransch. Det är en bransch där man är väldigt hård mot varandra. Veterinärer är inte så sköna. Jag har inte varit så skön hela tiden. Man är väldigt dömande mot sina kollegor, mot djurägare, mot djuren. Allting ska vara på ett korrekt och visst sätt. Så att då liksom gled det här andra lite in vid sidan av på lite olika vis.
Men får jag bara hoppa in och fråga, du sa att det är en ganska så här hård bransch. Tror du att det är för att veterinärer är under väldigt mycket press?
Dels det, men sen är vi som kommer in på programmet, det är ju elit, framförallt tjejer, elittjejer. En stor klass med tjejer som är vana och störst, bäst och vackrast och kunna allt, veta allt. Allt går att läsa sig till. Alltså det är så smarta tjejer. Och jag säger tjejer för att vi var så himla få killar i klassen, men det fanns killar också. Och sen så ska man liksom slåss om det där utrymmet. Ja. Jag vet faktiskt inte varför, men stämningen är liksom, det är inte superschysst alltid. Det är klart att det finns jättegulliga kollegor. Men jag har varit på arbetsplatser där det verkligen inte är, det är inte nice.
Och när bestämde du dig för att du skulle starta eget då?
Det kom väldigt, väldigt plötsligt. Men jag hade funderat på det under några år. Att där jag hade känt att de här arbetsplatserna, de rimmar liksom inte riktigt med mig. Det skaver liksom. Men jag har familj, jag är liksom... Något som också varit knepigt som vi kommer tillbaka till. Jag är inte frisk i grunden. Jag har inte vågat göra något annat än att ha en anställning. Så jag har hela tiden tänkt så här. Om jag skulle göra något annat. Hur skulle jag göra det då? Skulle jag konsulta någonstans? Hur skulle jag göra för att det ska bli. För att jag ska tycka att det är kul med jobbet. Men jag kom liksom aldrig fram till något bra. Och sen så till slut så blev en situation på mitt gamla jobb helt ohållbart. Så att jag sa upp mig. Jätte plötsligt och då kom det här till mig bara att då kör jag, så det var egentligen bara något jag bestämde över en helg.
Wow.
Wow, där kan vi snacka för jag hade gut feeling liksom.
Men då hade jag ju liksom kämpat emot nog ganska länge och sen bara när jag väl släppte taget och bara okej, visa mig vägen, då gick det väldigt fort och väldigt lätt.
Ja, men det är det klassiska, gud vad vi kan kämpa så här uppströms. Kämpa emot oss, alltså det som är bra för oss. Bara för att, av rädsla många gånger. Och det är ett typexempel på, när du väl släppte så bara swoop, så här liksom hamnar du rätt.
Och just att man tänker så himla mycket logiskt. Man försöker tänka med sin hjärna, så här, hur kan jag lösa det här bäst? Hur ska jag lösa den här situationen? Jag är en problemlösare. Men vissa situationer ska man ska inte lösa. Det ska bara, man måste bara, lösningen är att släppa taget och sen låta liksom lösningen få komma.
Ja, riktigt häftigt. Men och den här, är du utbildad inom Reiki då? Eller hur ser liksom den spirituella biten ut?
Det var en liksom del på vägen när jag fortfarande var anställd. Att jag hittade Reikin som också bara kom till mig en dag. Jag hade börjat lyssna lite på så här, spirituella poddar. Och sen så hörde jag talas om Reiki. Jag visste inte alls vad Reiki var, hade aldrig hört talas om det. Men så fort jag hörde om det så var det någonting som sa att det här är någonting jag ska göra. Vilket är helt sjukt, jag hade aldrig provat. Så att jag anmälde mig till en Reiki-kurs utan att ens ha provat Reiki. För att jag var så himla säker på att det här är någonting för mig. Så att jag... Sen provade jag Reiki i väntan på att Reiki-kursen skulle bli av, för den var några månader fram. Men så jag anmälde mig först. Och sen så fastnade jag liksom där. Det öppnade verkligen upp min förståelse för det här att gud vad det finns så mycket annat som vi inte förstår och vi inte ser. Gud vad jag är. Jag har verkligen ingen koll. Man tror att man i sin lilla veterinärvärld har koll. Och man har skurit i så mycket djur. Och man kan histopatologin och fysiologin och medicin. Men liksom ingen pratar om energier. Där kände jag bara, shit, det här har jag missat.
Mm. Men det här är ju så fint. För det är ju lite samma sak som i vanliga vården också. Att det skulle ju behövas liksom. Men sen, vi pratade ju lite om det innan också, att det är så mycket regler och sånt som man måste förhålla sig till. Hur har du känt kring det liksom? Känner du att du måste hålla tillbaka mycket på grund av just att det finns så mycket regler?
Alltså både och. De som kommer till mig är ju ändå ganska öppna. Jag har ju liksom som sagt valt att döpa mig till Reiki-veterinären. En del frågar är ju så här, är det ditt efternamn? Så, men många som kommer vet ju precis vad det är. Och jag är Reiki-diplomen, sitter framme, så att jag är helt öppen med det på så sätt. Men jag kan ju inte gå ut liksom, och säga, jag får ju inte säga att det är en behandling för en sjukdom. Och det måste jag liksom respektera.
Men jag tänker, det måste ju ändå också bli lite så här. Alltså för det jag tänker på, som Jim och mig, vi läser ju av energier hos människor hela tiden och djur och sådär. Så att det måste ju ändå vara, även om du inte får använda dig av det, så måste det ändå vara skönt att veta att du kan liksom känna av och läsa av lite. Alltså eftersom allting är energi, det måste ju ändå vara ganska skönt. För jag som har spenderat x antal timmar på olika veterinärkliniker med mina hundar känner ju bara ibland så här att det är så fyrkantigt så att jag blir så trött bara. Så det måste ju ändå vara skönt att komma till dig då, som ändå är lite mer så här, kan läsa av på ett annat sätt ju. Så det måste ju vara en hjälp.
Ja, alltså både läsa av och skapa sina energier, skapa sitt safe space. Där man kan bestämma själv vilka energier som råder. För att det tänkte jag ofta på när jag var anställd. Att hur mycket tid som gick åt att undersöka djuren. För det var så knepigt. För de var så himla rädda. Upprörda. Ville inte. Det var liksom hålla fast. Och jag var ju alltid. Man var alltid stressad. Man var alltid i huvudet på väg någon annanstans. Eller kvar hos någon annan patient som väntade. För man hade så mycket patienter samtidigt. Och jag vet hur mycket. Jag tänkte, gud vad jag lägger ner tid bara på att försöka få djuren att typ vilja bli undersökta. Så det har jag verkligen försökt ta till mig och ändra på. Och en stor del har ju varit att öppna dels så här litet. Där är ju bara jag. Det är inga andra samtidigt. Utan du kommer själv med ditt djur. Det får vara så. Det får ta lite tid på ett veterinärbesök. Jag tycker det. Och att det finns inget väntrum. För att vad väntrummet gör. Alltså hur fina väntrummen än är. Så är det ändå flera djurägare som sitter med olika djur, olika förutsättningar. De piper, de knäller, de skäller, katterna blir rädda. Och sen så ska de rakt in till ett rum och bara någon klämma och känna på dem och försöka få fram kanske smärta, vilket ibland är ett måste. Och djurägaren är jättestressade, de tycker att den här situationen är jättejobbig. Så att bara att få liksom ner dem, alltså få bort den energin och liksom få jobba lite på annat sätt har gjort jobbet jättemycket lättare.
Mm. Ja, gud vad fint. Jag håller med om det här med väntrum. Alltså jag kan ju inte, mina hundar får alltid vänta i bilen tills det precis är dags. För det går inte att sitta där liksom bland alla energi. Och speciellt inte när man själv kan läsa av både djur och människor. Så sitter man ju där och bara, ja, är det här min ångest, dens ångest, den hunden eller den katten eller liksom.
Mm.
Så ja.
Och det är ju inte konstigt. Alltså folk som kommer till veterinären är ju jätteoroliga för sina djur och ledsna, en del arga. Och så att det blir bara en enda stor mix av allt.
Mm. Mm. Men du nämnde ju lite här i förbifarten att du inte har mått så bra och att du är sjuk i grunden. Vill du berätta om det?
Ja, det hände när jag hade precis gått min första termin på veterinärskolan. Och liksom kommit in på min drömutbildning och det var jättemycket plugg, det var jättetufft och man försökte hitta liksom sin plats där och sitt studentliv. Och då blev jag jättesjuk och fick så småningom reda på att jag hade MS. Så att där, min utbildning började väldigt tufft. Jag var jättedålig från början. Men har liksom kunnat landa i det och få behandling för det. Och idag mår jag jättebra.
Jag tänker det kanske är flera nu som lyssnar som inte vet vad MS är. Vill du berätta vad det är för någonting?
Ja, alltså MS är en neurologisk sjukdom, en nervsjukdom. Där en autoimmun sjukdom, alltså att det egna immunförsvaret angriper kroppen. Och i det här fallet så angriper kroppen ens egna nervceller. Så att basically du kan få nästan vilka symptom som helst beroende på var immunförsvaret vill angripa. Väldigt många, framförallt äldre personer med MS som där inte fanns så bra bromsmediciner, sitter ju i rullstol idag för att de kan inte använda sina ben. Många har problem med väldigt trötthet, smärtor, balans, synnedsättning. Så att det är en mångfacetterad sjukdom. Men för väldigt många så är den osynlig. Så att man träffar väldigt många fler med MS än vad man tror. Jag har flera MS-patienter som går hos mig och som vågar prata om det just för att jag har gått ut offentligt med det. Så att, och de flesta syns det inte på. Det är en bra sjukdom på det sättet, men ibland kan det också vara svårt för att man kan ha väldigt ont och må väldigt dåligt, men det syns inte.
Jag tänker det kan ju vara svårare många gånger att när det inte syns, tänker jag sådär. Det skillnad som du säger, sitter man i rullstol då ser ju någon det, okej, du sitter i rullstol, men när man går runt och kanske som du jobbar och håller på med djuren och håller lågan uppe liksom, svårt när inte folk ser det direkt sådär.
Ja, både och. Samtidigt som min enda önskan, framförallt, jag var ju så himla ung när jag blev sjuk, att jag ville bara bli behandlad som alla andra. Jag ville bara vara som alla andra. Och jag har alltid varit så här duktig flicka, så att jag kände så här, jag har jätteont, jag kan knappt gå, ser ingenting. Jag bara, jag köttar på. Ingen annan behöver veta någonting.
Mm. Får vi fråga, hur gammal är du idag?
Idag är jag 38.
38, mm. Och hur länge har du levt med den här sjukdomen?
Jag fick diagnosen när jag var 24. Ja. Men jag vet ju nu när jag tittar tillbaka och vet symptomen att jag haft den ungefär sedan jag var runt 20.
Mm.
Det är väldigt tidigt.
Mm. Men vad är det för behandling? För jag har ju sett på lite bilder så här att du sitter med det ser ut som något droppaktigt i handen. Eller vad är det för någonting? Vad får du för typ av behandling?
Idag får jag, eller sen väldigt lång tid tillbaka, så får jag behandling på sjukhuset och då kopplas man på dropp och bromsmedicin. Och så får jag det ungefär var sjätte vecka.
Mm.
Men det finns ju massa, och det har hänt jättemycket på den medicinska delen, bara sedan jag blev sjuk. Men från början så började jag med ge mig själv injektioner, så jag sprutar hemma, men det funkade inte. Så att jag hamnade på droppet och sen har jag stannat kvar där.
Ja, alltså det är väldigt beundransvärt måste jag säga. Alltså för som du säger, när man ser ditt konto på Instagram och du kör på liksom och grejer med djuren och alltihopa, så det är alltså det är fint att det ändå finns så mycket mediciner nu som ändå hjälper.
Ja.
För jag har en granne med MS som är äldre, och precis som du sa, jag tror inte heller att på hans tid att det fanns så Nej. Mycket då, för att han är ju mycket sämre.
Mm.
Så att,
och jag hade ren tur, för att när jag, som sagt, den första, den liksom mer vanliga, lättare bronsmedicinen bet inte, jag blev jättesjuk när jag fick den. Så att den här medicinen jag står på idag och klänger mig fast vid, den kom ut på marknaden bara 1-2 år innan jag fick min diagnos. Så att för mig var det bara, alltså, en lifesaver. Jag hade varit så dålig idag om jag inte hade fått den. Men för mig har det också varit väldigt viktigt att prata om det. Jag har valt att gå ut med det, men lite i sociala medier. Nu har inte jag jättestora kanaler, så det är inte så. Men bara att prata om det lite, för att jag hade jättegärna velat ha någon som jag kunde hänga på när jag blev sjuk. För man var så himla rädd och man hörde bara om folk som hade MS och satt i rullstol. Folk var så himla sjuka och jag tänkte, gud, jag kommer ju aldrig få jobba som veterinär. Och tänk om jag hade haft någon att följa då som hade kunnat säga till mig, men det är lugnt, det kommer bli jättebra. Det hade hjälpt jättemycket.
Mm. Ja, får du mycket så här meddelanden från människor som tar lite rygg på dig och ber om råd och så, eller?
Jag har haft några, men det är inget så här överflöd, utan mer bara så här väldigt glada hejarop från folk som bara säger, men gud vad fint att du berättar. Och folk har ju alla har ju sina historier, och generellt idag folk har ju mycket kroniska krämpor och utbrändhet, och då vågar folk prata mer om sånt. Så det behöver inte bara vara MS heller.
Mm. Ja.
Ja. Ja, nej, men jag tänker det är ju, återigen, det är ju också så inspirerande liksom att se någon som ändå har, vad ska man säga, ja, men ändå som du säger, ja, du har tagit igenom den här hela utbildningen inför att bli veterinär med din MS i ryggen, och du har ändå liksom gjort det och du gör det du tror på. Så jag tänker det är väldigt inspirerande för, alltså, både följare och lyssnare säkerligen att höra om. Så att det är ju ett viktigt budskap, tänker jag, att nå ut med också. För det är det här som jag tror gör skillnad, att folk får liksom höra att det går. Precis som du säger nu, att jag hade gärna liksom sett det kanske, eller när jag var vilsen och sådär. Nu blir ju du som en, nu går ju du med stafettpinnen lite och visar att det går.
Mm.
Och det tycker jag är jättefint, så att det är verkligen tack för det. Alltså. Mm. Det är superviktigt.
Men också få skapa det här liksom arbetsplatsen till mig själv. Det har jag gjort jättemycket, för att jag har ju jobbat på sjukhus och jag har jobbat på större mottagningar, och den enorma stressen, alltså det finns ju typ ingenting som är sämre för typ kroppen än stress, och framförallt inte när man bär på en kronisk sjukdom. Det triggar jättemycket, så att jag har ju haft jättemycket mer symptom på andra arbetsplatser. Och sen ju mer jag har liksom skalat av och börjat så här välja rätt, så inte så här bli den här supermega veterinären som jobbar på IVA, utan faktiskt kunna skala av och jobba på lite mindre skala och bara acceptera att det får vara så för mig, men då mår jag bra. Så att välja den vägen också, och just där öppna min egen, få bestämma över min egen tid, känna efter, hur känns det idag? Har jag en dålig dag? Det kanske inte behöver ta. Jag kanske kan gå lite tidigare idag. Alltså, det är ju också något som har varit alltså helt fantastiskt.
Mm. Ja, men det tror jag också. Det är superviktigt. Men jag tänker också, jag är ju också utbildad inom Reiki. Och jag tänker, har du haft hjälp där också? För man kan ju hila sig själv. Alltså jag tänker när det har varit lite så här körigare perioder.
Mm. Det har jag.
Mm.
Det funkar jättebra. Och det var egentligen så Reikin klickade hos mig också. Jag fick ju den här känslan av att så här, det här är någonting jag ska göra. Men jag tänker att jag kanske borde testa en Reiki-session också innan jag går steget. Så att Jag bokade en reiki-behandling, min allra första hos min reiki-lärare. Och såklart, precis dagen innan, nej, två dagar innan som jag hade den här behandlingen, så fick jag ett skov. Ett MS-skov. Och då vet jag, så här, jag känner min sjukdom så himla bra, så att jag vet att okej, nu kommer det få tufft, det är typ några veckor, jag kommer ha jätteont, det kommer vara alltså, bara blä allting. Och sen så gick jag på den här reiki-sessionen, och dels att få känna liksom, energier på det sättet för första gången, för det var så himla tydligt. Det var bara så här, en jätte wow-upplevelse, och hur det bara spred sig i hela kroppen. Och sen när jag vaknade på dagen efter, så var ju skovet borta. Och sen så kan jag ju inte säga så här, alla, det här är lösningen på allt. Att det funkar för alla. Men just för mig var det verkligen en så här, oj, det finns annat man kan göra som bara kan lugna ner kroppen lite grann. Så att det blev inget skov den gången. Det blev kort. Sen dess har jag också, som du säger, använt reikin när jag haft de här lite kortare skoven på mig själv. Men just nu mår jag så himla bra i det här startade företaget, så att jag typ behöver inte.
Mm. Ja, men det är så häftigt, och det är ju precis det här vi alltså pratar oss varma för, just det här med helhetshälsan, alltså att så här, man måste liksom plocka in från flera olika håll, alltså lite yoga, lite meditation, lite reiki, lite ditt, lite datt, alltså så här, för vi tror ju verkligen på att det är det som hjälper, inte bara snöa in på en sak liksom, alltså så. Utan det handlar ju så mycket om mind och alltså hela den biten också.
Så det är... vi låser oss ju jättemycket av västerländska medicinen, att det bara liksom är det enda rätta, och vi förlorar så mycket på det. För att man skulle kunna, alltså den här medicinen som jag håller på med, den är så jäkla fantastisk, och det är ju så bra. Men det skulle kunna vara alltså liksom 10 gånger bättre om man bara snodde lite från typ kinesiska medicinen, där man ser sin helhet, in med liksom energibehandlingar, och alltså det finns så mycket mer att göra.
Men jag blir lite nyfiken nu. Det här kanske inte, nu får jag säga om du inte vet, men jag tänker, för i svensk vanlig liksom skolmedicin, då är det ju ofta så att vi kör efter den här fyrkanten, och sen har ju vi poddat mycket om kinesisk medicin och alltså akupunktur och sådana saker där de jobbar med båda ju. Vet du hur det är där med veterinärdelen, alltså i andra länder? Har du koll på om de får plocka in det här lite alternativa?
Ja. Det får de. Jag kan inte säga alla länder, det har jag ingen koll på, men jag vet att man gör det mycket, mycket mer i södra Europa. Framförallt, alltså, om man tänker att man ska gå lite på närhetsprincipen, så vet jag att Tyskland kör väldigt mycket. Alltså, de har ett helt annat synsätt, så att vi är väldigt, väldigt snäva i våra ramar i Sverige, på gott och ont. Tyvärr.
För det hade ju varit coolt. Alltså man hade kunnat gått så bra, men testa den här örten, eller vi kör lite nålar här, eller liksom, alltså så. Det hade ju varit coolt, för vi hoppas att det kanske kommer hit också.
Ja, och jag har ju ett väldigt nära, fint samarbete med en kvinna som heter Eva-Marie Janelo. Hon jobbar med kinesisk medicin, och hon gör laserakupunktur på djur. Så ibland skickar hon till mig och jag skickar till henne. För det är också lite knepigt här med att sätta nålar. Vem får sätta nålar? Djuren är inte stilla. Så du kan ändå säga till människa, liksom, sätt dig och var still. Det här är inte farligt. Men det känns ju ändå när någon sätter nålar i en. Så att göra laserakupunktur, det funkar väldigt bra. Jag har inte den kompetensen, men jag kan prata mig varmt om det.
Ja, kul. Okay. Men jag är lite nyfiken så här, överlag på liksom, alltså hur är det att jobba som veterinär? Alltså vad är det bästa med veterinäryrket, tycker du?
Det där beror ju liksom alltså såklart på vem man frågar. Men jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om att också möta djurägarna. För att det har jag verkligen också insett under åren, att djuren och deras besvär alltså det reflekterar så mycket hur, alltså djurägarna också. Och det går inte att, alltså djuren kommer ju inte själva till veterinären, så det går inte att få en bra behandling på ett djur om man inte får med sig djurägaren. Så jag tycker att det är den här med balansen mellan att få ha hand om det kliniska medicinska på ett djur och samtidigt ha kontakt, en fin kontakt med en djurägare och få den relationen och få det förtroendet. Mm. Så den balansen emellan.
Mm. Ja, men det håller jag med om också. Alltså, får man ingen så här bra vibe med veterinären, då går det ju typ inte. Alltså, nej. Det blir ju inget bra. Och speciellt inte så här, man känner ju sin hund eller vad det nu är bäst själv ju. Så mm. att, ja men det är ju superbra tänk. Hur har du, du har ju inga djur nu Jimmy, men du har ju haft liksom, vad har din upplevelse när du har varit hos veterinären varit?
Jo, men lite som ni beskriver där, stressande. Jag har ju varit med och tagit bort hundar, alltså typ mm. 3 stycken tror jag. Och det är som du säger, det är ganska oskön stämning där inne. Så känns det lite som att djuren också känner till, de känner ju lite vad som är på gång.
Mm.
Och det hjälper ju inte då när, när det är jättestressande liksom i den här stora, stora vänthallen om man säger. Så att nej, jag har inte heller någon superbra skön feeling kring veterinär. Alltså så, inte veterinär i sig, men klinikerna då, mm. om man säger så. Så att nej, det känns ganska oskönt. Inte så omvårdande. Så att jag tänker, det du beskriver där, Emily, det känns ju ändå så att du tar en och en. Liksom. Det känns, jag kan tänka mig att det gör stor skillnad för djuren och ägarna. För precis som mm. du säger, jag och Sara pratar mycket kring det där. Framförallt Sara som håller på mycket med hundar och har hundar. Och just det här att hon ofta kan se, alltså hon, du ser ju väldigt ofta på hundägarna.
Mm.
Alltså att det är liksom, vad problemen börjar med hunden om man säger. Att det kommer oftast, det är ägaren själv som, hunden har inga problem egentligen. Den bara bär ägarens skit liksom.
Mm. Mm.
Så jag tänker det, ja, så det, verkligen, det är mycket psykologi bakom det där. Alltså.
Mm.
Oh ja.
Så det är många aspekter att ta hänsyn till. Så att ja, det är, återigen, nej. Energier, djuren är väldigt energikänsliga. Mm. De känner allt vi känner.
Mm.
Så att det är, ja, det är en helhet.
Mm.
Ja, och det som du säger, det är ju också väldigt, väldigt viktigt då att poängtera att det är ju inte, de flesta veterinärer kanske idag inte riktigt vill jobba på det där sättet heller som du beskriver. Många mår ju väldigt, väldigt dåligt. Man har jättemycket patienter på väldigt, väldigt kort tid. Det är jätteveterinärbrist och det är folk skaffar mer och mer husdjur. Så att det är ju inte, veterinärerna får ju kanske inte de bästa förutsättningarna för att faktiskt göra ett bra jobb heller. De som faktiskt vill jobba på lite annat sätt.
Nej, det är klart. Och sen, så är det ju, absolut. Nej, men det, och jag förstår det, det är ju som läkarvården eller vad som helst.
Ja,
alltså exakt. De är överbelastade och jag menar, om man ska se till samhället, hur folk mår rent generellt i det här samhället idag, hur stressade alla är och hur dålig koll många har på sitt mm. känsloliv, vad händer då? Jo, som du säger, fler och fler skaffar husdjur eller hundar eller katter eller whatnot liksom. Och folk mår allt sämre och på något sätt förlitar sig på djuren. Det blir lite mm. så indirekt att det är djuren som får bära det här. Så djuren blir sjukare och sjukare, människorna blir sjukare och sjukare. Det behövs fler och fler veterinärer och det är veterinärbrist. Och vad mm. händer? Det blir överbelastat. Alltså det här är ju liksom, det går ju bara runt och runt.
Mm.
Så det blir ju en ond cirkel, en ond spiral liksom.
Mm.
Ja, alltså vi har ju hamnat i en väldigt, väldigt knepig situation nu rent djurvårdsmässigt i Sverige med ett liksom fåtal företag som äger en väldigt stor del av marknaden. Och liksom, det blir också väldigt knepigt vårdmässigt, kostnadsmässigt. Väldigt många människor är väldigt arga på veterinären för att det kostar så otroligt mycket att gå till veterinären. Och jag kan bara hålla med, alltså, jag skäms. Jag skäms som veterinär och jag vet att jättemånga veterinärer som jobbar på de ställena där det kostar väldigt mycket, de skäms också. De går ju bara till sitt jobb. De behöver en lön för att försörja sin familj, men de skäms. Och ingen vet riktigt hur vi liksom ska ta tag i det här. Och precis som du säger, vi mår sämre och sämre i vårt samhälle. Och det påverkar djuren. Jag träffar så många djur nu som ja, men hur ska djuren må bra när djurägarna bara stressar runt hela tiden och försöker få ihop ett livspussel och göra så mycket som möjligt som de kan på så kort tid som möjligt. Och så tänker de, gud, varför mår hunden? Varför har hunden sån egna stressproblematik? Ja, varför?
Mm.
Att vi har ju liksom satt oss i en ganska knepig situation, både djurägarmässigt och veterinärmässigt idag.
Ja, men där vet jag. Jag håller ju på med någonting som kallas för doga, alltså yoga för hundar. Och där är det ju, det är ju allt som oftast inte hunden som behöver varva ner, utan det är ju ägaren. Alltså det är ju nästan alltid, det är ju typ som att hunden är så här, kan du ta ett check med henne liksom? Matte är helt uppe i hejsan. Och så får man ägaren att börja andas lite. Och då ser man hur hunden bara, tack. Det var tack för det liksom. Så att så sitter en hund med massa magkatarr och stressproblematik. Och så är det liksom, ägaren springer runt som en jojo liksom. Och det har varit skilsmässa och det har varit massa grejer. Ja, men det är liksom bara så här, ja, stackars våra djur.
Ja, men det där är ju verkligheten. Och jag ser ju det hela tiden. Nu har jag dessutom tiden att faktiskt sätta mig ner med djurägarna. Jag försöker alltid sitta med dem och prata. Och ibland kan man till och med, om man får lite feeling, att fråga. Men okej, det är din hund, men hur mår du?
Mm.
Och det känns så himla skönt att kunna få göra det i mitt egna space. Och de flesta uppskattar ju väldigt mycket att man kan prata om annat vid sidan av. För då kan man oftast nysta fram lite problem som i slutändan faktiskt landar på djuren.
Mm.
Men stressen i samhället idag är, alltså vi måste förstå att det också drabbar våra djur.
Mm. Ja, det här är superviktigt. Men det är bra att vi är många som liksom kämpar med det. Så. Försöker dra tag i de här fladdriga människorna. Så att djuren kan få lite lugn och ro.
Ja, och samtidigt är det ju så att djuren gör så otroligt mycket nytta för människor som är väldigt stressade eller väldigt ensamma. Så att det är liksom, ja, det är svårt.
Ja, men jag tänker så här, du har ju ändå jobbat med det här ett tag nu liksom. Hur tycker du att alltså hälsan på djuren har utvecklats under åren? För att jag som träffar så många djur också i mitt yrke tycker att det är så många djur som är så sjuka hela tiden. Alltså det är mycket så här cancerdiagnoser och det är mycket magproblem och mycket grejer. Hur ser du på det? Tycker du liksom att det har blivit värre?
Otroligt mycket värre. Det är verkligen alltså jättedåligt.
Mm.
Mycket, mycket kroniska sjukdomar. Som du säger, magkatarr nästan var och varannan hund. Och det ser vi ju på människor också som liksom knaprar losek dagen ända för att liksom orka ta sig igenom dagarna.
Mm.
Så att våra hundar blir sjukare och sjukare. Men det har ju också mycket med aveln att göra. Vi har lyckats avla in väldigt, väldigt, väldigt mycket sjukdomar i många raser. För att vi är fixerade på att raserna, de ska se ut på ett visst sätt. De ska ställas ut, de ska få sina titlar. Vi lyckas avla in väldigt, väldigt mycket sjukdomar i vår önskan att få djur som ser exteriört fina ut. Så det är också väldigt, väldigt knepigt. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar i den här branschen. Så det är väldigt svårt att prata om. För att det är ingen som riktigt vill ta i det.
Mm. Ja, men det är hemskt. Mm. För det känns ju bara som att det ska bosta vårat ego. Liksom. Och då undrar man ju var det kommer ifrån. Vad döljer man där? Liksom? Så här, riktar blicken mot någonting annat istället för inåt. Men finns det någon liksom silver lining? Finns det något, alltså kan du grabba tag i någonting som du ändå känner så att om vi är på väg åt rätt håll eller?
Åh gud, vad ska jag göra i besviken? Alltså jag tror att det måste bli, jag pratar också här med kollegor och liksom djurägare också har öppnat prat. Hur ska vi göra? Mm. Med branschen, med djuren, med som börjar bli sjukare, med människorna, med veterinärerna. Men jag tror att det kommer att bli mycket, mycket värre och sen innan det kan vända.
Mm.
Jag tror att man måste liksom landa på rock bottom och sen så kunna ta sig uppåt.
Mm.
Vi har väldigt mycket kvar. Vi har långt kvar. Jag hoppas ju att fler och fler vågar bryta sig ut lite ur systemet. Bli lite mer modiga och kanske köra lite eget. Eller starta upp tillsammans med några kollegor. Och kan gå tillbaka det här lite back to basic. Att man behöver kanske inte ha en megastor ett djursjukhus för att kunna ställa diagnoser. Det går bra att jobba på liksom liten nivå. Alltså använda sina händer och ta enklare prover. Prata med djurägarna. Liksom, man behöver liksom inte en MR till allting. Eller superavancerad vård. Det är jätte, jätteviktigt och jättebra. Men det behövs inte till allt.
Mm. Back to basic.
Ja, jag säger. Jag kan inte säga det många gånger nog. Alltså.
Nej.
Det är det. Vi behöver dra i bromsen. Alltså, vi behöver göra en reset på hela samhället.
Mm.
För det här är ju, det är inte hållbart. Alltså. Det är, som jag säger, allt som händer i samhället återspeglas ju på alla branscher, alla, ja men som djuren, människorna, barnen, kolla hur barnen mår liksom. Mm. Jag tänker så här, vi skulle bara behöva ta en, du vet, jag ser så att du är sån tågspår, sån gammalt ånglok när de drar i den här bromsen. Jag ser verkligen det, bara tvärstopp liksom. Vi behöver verkligen. Men så det är ganska storskaligt, men jag tänker så här, ju fler som blir medvetna och vaknar och blir liksom så här, det här håller inte, det här går inte. Ja, men precis som vi och precis som du, Emelie, alltså det är så här, om alla drar sitt strå till stacken och som säger, prata lite extra med medmänniskorna, se på dem, prata med dem, lyft frågan. För att jag tror att så fort man börjar bara nämna saker så händer det någonting. Mm. Det är liksom lite så här, vet du, butterfly effect, det är liksom pass it on, det blir så här, du pratar med någon och den vaknar upp lite och pratar med sin kollega eller sin fru eller man eller barn eller... jag vet inte, så händer någonting. För vi måste göra, alltså vi måste ta vårt ansvar.
Mm.
För om vi ska få, om det ska vara hållbart, om vi ska kunna leva vidare i det här samhället överhuvudtaget.
Jo, men där, och där känner jag också att, vilket jag också liksom gick och funderade på där i flera år, bara, vad vill jag ha för förändring i den här branschen? Jag vill ha det här och här och här och här. Men gud, varför gör ingen någonting? Varför gör ingen någonting? Men till slut bara inser man, vad fan? Jag måste ju göra något. Så för, alltså jag är ju någon.
Mm.
Och jag tror att fler och fler måste vakna upp och bara så här. Jag är någon. Ingen annan kommer göra det. Utan man får liksom jobba de här små stegen. Och det jag gör är inte något revolutionerande eller stort. Men små, små steg. Så att jag tror på verkligen det här. Att man måste verkligen vara den förändringen själv som man vill se i samhället.
Mm. Ja, superfint. Ja, det är... det är väldigt upplyftande. Jag får i alla fall lite hopp. Även om jag förstår att det är liksom... ja, det kanske blir sämre innan det blir bättre då. Men jag tycker i alla fall att det är uppfriskande. Att prata med en veterinär som har det här tänket.
Liksom,
måste jag säga. Men har du själv några djur?
Ja, jag har kanin och katt och höns.
Åh, vad gulligt.
Ja.
Mysigt. Och så blir jag lite nyfiken på vad du är för stjärntecken, alltså soltecken.
Jag är lejon.
Lejon?
Mm. Och sen är jag månoxe och ascendent är jag skytt.
Mm. Ja, då har du mycket eld och driv.
Ja, det är väl det.
Härligt. Men Emelie, om man är nu bara så här, jag måste hitta Reiki veterinären, då heter du ju faktiskt det på Instagram.
Mm.
Mm. Har du någon hemsida också?
Ja, precis, också Reiki veterinären. Och Facebook kör jag också. Det trodde jag ju var lite mer, fick jag ju höra att men Facebook är dött, men inte inom veterinärbranschen.
Nej.
Så att där, det dundrar på där också. Jag är inte superbra och aktiv på mina sociala medier kan jag säga. Jag är sämst på att svara på DM och så. Utan jag kör mycket om en jobbmail och jobbtelefon.
Mm. Mm. Ja, men det låter väl vettigt ändå tycker jag.
Ja, alltså man får lägga energin där den, liksom, där jag orkar eller där den får prioriteras. Jag lever ju också med liksom, familj.
Ja,
mm.
Men då kan man i alla fall gå in och följa dig på sociala medier så vet man ju liksom, då har man ju dig där i alla fall. Och bor man i Stockholm så kan man ju boka in sig i Åkersberga om man har ett djur och vill träffa dig.
Absolut.
Mm.
Får man i alla fall se hur du puttrar på lite på kliniken och se lite djur som kommer dit.
Precis. Ja, jag ska definitivt ta mig till din sida stan med mina tjejer.
Du är så välkommen.
Tack. Och vi vill tacka dig för att du tog dig tid och var med i podden och berättade din historia och lite grann om vad du gör. Så tusen tack.
Tack.
Tack för att jag fick vara med.
Och vi säger som vanligt att vi ses nästa vecka, samma tid, samma kanal.
Samma tid, samma kanal.
Tack och hej, leverpastej.
Tack och hej, leverpastej.